This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Från att mer har vi sliten och illbar. Jag har varit utsatt för incest mina 15 första år i livet. Incesten började när jag var cirka 3-4 månader och pågick dagligen tills jag var 15 år och flyttade hemifrån.
Vem var det som förgrep sig på dig?
Min morfar, som också är min pappa. Från att mer har vi sliten och illbar. Dagligen tills jag var 15 år. Incesten började när jag var cirka 3-4 månader.
Och det här skedde medan du bodde då hemma?
Ja, vi bodde tillsammans. Min mormor och morfar och min då biologiska mamma och min lillebror.
Vad hände sen efter 15 år?
Då hade jag bestämt mig för, jag försökte ta livet av mig när jag var 14, men det gick inget bra. Då hade jag två val, antingen ta livet av mig eller skaffa barn. Jag försökte ta livet av mig, funkade inte, då var det bara att skaffa barn. Så då började jag leta lämplig avelshingst.
Och hur gick det?
Det gick jättebra! Det tog ett tag, men till slut så hittade jag en, så den där ser bra ut. Den där ser bra ut. Och jag hade ju ingen liksom tanke på att jag skulle bo ihop med pappan, eller jag hade inga tankar alls runt det liksom, utan jag skulle bara ha ett barn. Det var bara det. Och så fixade jag honom. Jag gick fram till honom, jag hade sett han några gånger, och så gick jag fram till han, och han hade varit inne på Konsum och köpt bröd. Och då gick jag fram till han och sa: hej, kan jag få en puss? Ja, så fick jag det. Och så, nu ska jag åka till Norrland. Jag kommer hem om 14 dagar, vi ses för klockstapeln, hej då. Och så stod han där efter 14 dagar. Och sen flyttade vi ihop.
Var du kär?
Nej.
Var han kär i dig?
Ja.
Vad hände sen då?
Ja, sen, då bodde jag ju fortfarande hemma. Och så flyttade han då till en lägenhet. Och då frågade han mig om jag ville flytta med honom. Och det, för mig var ju det liksom som att hamna i paradiset. Jag hade inte ens en tanke på det. Jag skulle ju bara ha barn. Sen var jag skulle bo det. Nej, min mamma hade ju bott hemma med sina barn. Så det var ju ganska självklart att då borde jag också bo hemma med mina barn. Jag var inte så gammal, jag var 15 år liksom. Så att då flyttade jag ihop med honom.
Och hur länge bodde ni ihop?
Tills jag hade fått mitt andra barn. När jag var 19.
Och då?
Nej, då ville jag ville inte ha honom längre. Jag skulle ju bara ha barn, och då hade jag ju fått barn. Men sen, så, nej, jag ville inte. Jag ville vara själv med mina barn. Men sen ville jag ju ha ett barn till. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle ha samma pappa till alla mina barn. Så var jag ju tvungen att ringa till honom igen. Efter 8 år.
Your old friend, remember me?
Då kom han ju, så blev det en bebis till.
Vad har hänt med er två sen dess?
Han pratar inte med mig. Tyvärr.
Från att du flyttade ifrån honom till där vi sitter idag i ditt kök. Vad har hänt?
Absolut ingenting. Absolut ingenting. Jag trodde ju att det skulle bli bättre. Från jag var liten och blev lam när jag var 5 och hamnade på sjukhus. Så har de alltid sagt till mig att
bara du säger vad det är så kommer du få den hjälp du behöver.
Och som barn förstod jag ju aldrig, vad då säger vad det är? Jag vet ju inte, vad är det? Jag vet ju inte vad som är fel med mina ben. Det måste ju de som är läkare veta, trodde jag. Men sen har jag ju förstått det att ja, då sa, började jag på hypnos, som de också sa var jättefarligt. Men när jag var 24 då så under hypnos. Jag hade varit 3 gånger på hypnos. Och sen kom alltihopa då. Och sen började jag prata. Och då sa jag ju det här till myndigheterna. Och trodde att, ja, yeah, nu har jag ju sagt det. Nu kommer jag få den hjälp jag behöver. Och det var det värsta jag har gjort. Hade jag vetat det jag vet idag så hade jag hållit käften. Och det säger jag till alla som nu kommer börja prata om sina incestupplevelser eller sexuella övergrepp. Håll käften. Gå inte till myndigheterna, för det blir bara värre. Håll käften. Nätfärgslott. Tyvärr.
Vad var det som du berättade för myndigheterna?
Vad problemet med mina ben var, eftersom ingen visste. Varför har du problem?
Varför gör du ont?
Varför kan du inte gå? Varför kan du inte jobba? Liksom alla de här grejerna. Och nu kunde jag helt plötsligt säga det. Men det, då blev det liksom ännu värre. Jag hade ont i bena när jag var, ja, som jag kommer ihåg, 4. Jag har alltid haft ont i kroppen. Men när jag var 5 där så var jag ute och åkte skridskor. Eller 6 var jag, förlåt. Och jag var dålig på att åka skridskor. Och så kom jag hem och fick så jäkla ont i bena och ont i högra stortån. Men ja, jag bodde hemma hos mormor och morfar då, så att mormor tog hand om mig där och jag fick någon barnalbil eller något. Och så sa hon att det blir nog bättre tills imorgon. Men det gjorde nog fruktansvärt ont. Men jag var ju van vid att ha ont av själva övergreppen, va. Det gjorde ju också jävligt ont, va. Så att, ja, jag tänkte det går väl över. Men dagen efter så var stod ju bena rakt ut i samlagsställning. De gick ju inte att böja. Fast, och det provar de ju sen på sjukhuset också, att söva mig och böja benen i narkos, och det gick inte. Tyvärr så här i efterhand så hade det, jag har ju alltid försökt hålla mig ifrån psykavdelningar. Men med facit i hand så hade det nog varit bättre att det hade satt sig i huvudet på mig. Men nu satte det sig i kroppen istället. Min incest sitter ju kvar i kroppen, jag har ju bearbetat det psykiska, men inte det fysiska. Så jag lever ju fortfarande konstant med incesten, som de sa att jag skulle få hjälp med om jag sa vad det var när jag var liten.
Bara du säger vad det är så kommer du få den hjälp du behöver.
Jag har ju fortfarande inte fått hjälp med den. Jag har fått hjälp med att bearbeta det psykiska, men inte det fysiska. Så jag lever ju fortfarande i incesten. Och jag är 53 år nu. Det börjar bli lite jobbigt alltså. Ja, de försökte böja bena, de la mig i spännbälte, gav mig elchocker, opererade bort muskler i bena, gav mig massor med psykofarmaka och hade mig som försökskanin. De spelade också in en film på engelska, och det var ganska ovanligt 67. Det gjorde man ju inte då, men den har ju visats runt om i världen för läkare. Och till mig sa de ju, när jag var liten, att det finns bara 2 flickor till i världen som har varit så här. Och jag förstod ju inte då vad de menade, vad då varit så här. Ja, en blev blind och en blev döv, och så är det du som har blivit lam. Och jag fick ju inte ihop det där, lam och döv, och det, för mig var inte det samma sak när man är 6 år liksom. Men det förstår jag ju nu. Det är fysisk åkomma av något man har varit med om. Kroppen säger ifrån. Och som det är nu så skriker min kropp bara hjälp, hjälp, hjälp. Och jag kan inte göra någonting.
Vad skulle du behöva för hjälp?
Någon som kan det här med kroppen. Och hjälpa mig och träna in nya rätt beteende. Alla mina fysiska beteenden är felinlärda beteenden. För det är bara flykt och försvar som jag har. Det är det jag är uppvuxen med och det enda som finns. Jag måste byta ut alla de sakerna. Precis som jag har bytt ut i huvudet måste jag byta ut i kroppen. Men jag har ju ingen hjälp. Men om jag fick hjälp med det samtidigt som jag har assistenter som kan vara mig behjälplig så att jag kan gå. Först jobba kanske ett par timmar med någon som kan det här. Och sen ut och gå, göra ärenden, det här normala liksom. Det är ju ingen större utstävningar jag är ute efter liksom. Det jag har varit ute efter alltid, det är att bara att lära mig gå. För sen har jag velat jobba och klara mig själv. Jag vill inte leva på någon jävla bidrag. Jag vill klara mig själv, men jag får ju inte.
Berätta hur du tänkte när du skaffade den här hjälphunden.
Ja, då tänkte jag... Jag såg på tv och så var det en blindhund. Och då bara, åh! Om jag har sele på en hund... Kan jag ju hålla i den precis som jag har hållit. Mina barn har ju varit mina assistenter. Det är de jag har hållit i under alla år, va. Men de började ju bli stora. Så liksom jag kan ju inte gå och hålla dem i handen hela livet heller. Och de har ju sina liv också. Så då kom jag på att en hund. Då kan jag ju liksom hålla i den. Och så är allting klart.
Hade du kunnat leva utan
den? Nej, nej. Dessutom så har ju faktiskt hundarna. Och det, det är väl det enda positiva jag har fått från landstinget. Och det är ju att de säger att utan dina hundar så hade du kostat landstinget miljoner. Nu har du inte kostat ett skit eftersom hundarna varnar för insulinkänningar. När mitt socker sjunker så känner hundarna det 10 minuter innan jag känner det på någon doft man utsöndrar som diabetiker.
När blev du diabetiker?
När jag väntade min yngsta, det är 26 år sedan.
Har det någonting med incesten att göra?
Det har bara med incesten att göra. Och alla fysiska problem jag har är incestrelaterade. Alla. Och det är hjärta och det är bukspottkörtel och det är körtel, det är
mage,
det är livmoder. Allt. Den opererade ju bort för det sa de att då skulle den bli skulle värken gå över, men det gjorde
allt. Allt. Varför får du ingen hjälp?
Ja, kan man undra. För att jag ser inte ut som man ska göra. Och jag pratar inte som man ska göra. Och jag sitter inte och gråter. Jag är inte hysterisk, jag är inte narkoman, jag är inte alkoholist. Jag har aldrig blivit vräkt. Jag har aldrig misshandlat mina barn. Jag har klarat alla de här sakerna själv. Och då behöver man ingen hjälp. Jag vill inte längre. Det finns inget kvar. Jag har gjort allt som går att göra. Det är helt meningslöst att vara kvar. Varför ska jag dra ut på det här längre? Till vilken nytta? Vad får jag i slutändan? Får jag något överhuvudtaget? Kan jag få ett liv? Nej. Då finns det ju ingen mening. Mina ungar är stora och klarar sig själva. Jag behövs inte längre. Och dessutom har jag aldrig kunnat använda mig av bara... Ja, nu ska jag tänka på mig själv. Det vet inte jag hur man gör. Jag har ju tagit hand om morfar från jag var liten. Och sen har jag tagit hand om barnen. Och sen har det blivit hundarna. Jag har ju aldrig bara haft ett liv där det handlar om mig.
Hur tog du hand om morfar?
Han fick ju hjärtproblem och efter när han hade knullat på mig. Så att, tyckte jag att det var så... Ja, skulle han berätta om hur han hade blivit slagen och allt det där liksom. Och då fick man inte hand om honom för att han... Ja, stoppa tabletter under tungan så att han tröstade han liksom efter incesten. Det är naturligtvis, det är sjukt, men för mig är det här är ju vardag för mig. Och dessutom har jag ju pratat om det så mycket så jag har ingen laddning till det här som alla andra har. Och enda sättet att få bort laddningen är att prata om det, men det är inget som vill prata om det. Jag var ett starkt barn och det fick jag skit för. På sjukhuset tyckte de att jag skulle sitta i rullstol. Och jag tyckte att jag skulle lära mig att gå. Så vi hade olika uppfattningar där också. Det har jag ju alltid haft. Men ja, jag tog mig därifrån och de förstod att hon är alldeles hysterisk, den här ungen. Så att okej, hon får väl sitta i fåtöljen där vid fönstret då, så håller hon sig lugn liksom. Och sen hittade jag ju den där åsnan och så... jag hittade en åsna på sjukhuset. Det stod längst bort i korridoren en grå åsna. Såg ut som en häst, men en grå åsna med så här, såg ut som fårskinn på. Men det var det säkert inte. Men det såg ut så, med röda hjul. Och så kunde man åka på den. Och jag kunde ju inte sitta upp själv, utan jag var ju halvliggande eftersom jag var stel liksom. Men då sa jag åt kärringen, min så kallade morsa då, att när hon kom varje dag, för hon kom ju varje dag, så att det såg ju jäkligt bra ut. Då sa jag åt henne att hon fick hålla mig. Och det körde vi varje dag alltså. Så fick hon gå med mig där 2 timmar i korridoren. Och till slut kunde jag sitta själv på åsnan. Och då behövde jag inte henne. Då kunde jag åka hela dagarna fram och tillbaka i den här korridoren. Och till slut kunde jag gå.
Fanns det ingen som hade koll på din familjesituation hemma?
Jo, de var ju hälsa på oss en gång i månaden. Och tala om hur bra jag hade det. Det är ju inte bara mig de har skadat. De har ju faktiskt skadat mina barn också. Genom att visa att det här fungerar inte. Titta här nu hur vi behandlar er mamma. Och ett sånt här exempel är ju, mina barn är ju de, eftersom jag inte haft assistenter hela tiden, så är det ju barnen som har varit mina assistenter. De har ju varit med på alla möten med SOS och olika myndigheter. Och ett av de här mötena är sån här som sitter kvar i mitt huvud. Det är en av min yngsta, han var 10 år då. Och då var vi uppe på sociala. Och så, jag kommer inte ihåg vad det var vi pratade om då. Men då säger de här tanterna, socialtanterna, att ja, det hade ju varit bättre om du hade varit alkoholist, Jeanette. Och han var 10 år, så han förstod ju. Och sen när jag gick ut därifrån, då frågade jag, varför sa de att du skulle bli alkoholist liksom? Ja. Och sånt där liksom, såna grejer har ungarna fått uppleva. Och det är, man säger inte så alltså.
Du har skrivit en bok, berätta.
Ja, jag vill inte kalla det bok, jag kallar det häfte med tjocka pärmar. Men ja, de säger att det är en bok på förlaget.
Vad handlar boken om?
3-4 år av, ja, mellan jag är 4 till 7. Och hur man som barn tänker, tycker, känner när man är utsatt för incest.
Hur ser en dag ut i ditt liv från att du vaknar?
Upp, ta blodprov, insulin. Och sen klämma i sig då en halv macka, ett halvt glas yoghurt och ett glas juice. Och sen försöka kolla datan, läsa, skriva. Och det är liksom, det finns ingenting. Det är liksom, jag försöker bara få det att gå runt. För att, nu försöker jag liksom dämpa allting. För det är inte så lätt att ta livet av sig. Jag vill ju inte ta livet av mig egentligen. Men jag måste ju, eftersom det inte fungerar rent praktiskt. Och det känns inget kul alltså, det gör det inte. Så att det är inget roligt. Jag vill bara härifrån så fort som möjligt. Så nu sabbar du ju det, kan jag ju tala om. Att nu får jag kanske vänta en vecka till, för jag måste liksom få in det här i hjärnan igen liksom, på att jag måste ta mig härifrån. Och sen liksom, okej, nu. Och så bara gör jag det. Och jag kommer inte kunna gå. Jag vet inte om jag kan ju, här inne så syns det kanske inte så. Jo, det syns om man känner till situationen. Men ute vet jag inte. Jag har inte gått ute på jag vet inte hur länge alltså.
Om du fick välja, hur skulle du vilja att en dag såg ut i ditt liv?
Jag skulle ju vilja ha haft ett jobb alltså. Eller någonstans, någonting att göra. Och det har jag ju velat haft sedan jag var, ja, sedan jag var 30 då, när de sa att jag måste pensionera mig. Men det har jag aldrig velat. Jag har ju velat jobba alltså.
Varför sa de att du måste pensionera dig?
Därför att jag hade varit sjukskriven så länge. Jag såg ju till, man får ju bara vara sjukskriven. Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Jag tror det var 3 år eller något sånt där då. Och likadant det här med att jag var ju bara tjänstledig på mitt jobb. Och jag såg ju till att jag hade jobbet kvar under 6 års tid. Men sen gick det ju inte längre när de sjukpensionerade mig alltså. Och jag försökte ju också gå tillbaka till jobbet. som jag tänkte att det kanske funkar ändå liksom. Men det gick ju inte. Men ja, så då gick det ju inte. Och då, när de sa då att nu har du haft sjukbidrag, tror jag det heter. Sjukbidrag heter det då. Så länge, så nu pensionerar vi dig. Nej, så jag är ingen jävla pensionär liksom. Jag är 30 år. Jag tänker fan inte bli pensionär. Nej, men det är det som gäller nu om du ska ha någon ersättning. Ja, men fasiken liksom. Och då höll jag ju på att bearbeta incesten. Och hade hållit på med det några år liksom. Så ja, men då sa jag till dem att nej, men okej då, då skiter jag det. Då går jag på SOS alltså. Så får de hjälpa till. Och, för du hade ju 3 barn liksom. Så då gick jag dit och så sa jag, nej, jag vill inte bli pensionär. Och jag måste ha hjälp med, ja, så att ungarna kan äta och ha någonstans att bo liksom. Nej, tar du inte emot det så får du ingen hjälp härifrån. Va? Så det slutade ju med att jag var tvungen att ringa dit och be om ursäkt och säga, ja, jag tar de här pengarna. Jag hade ju 3 barn, jag var tvungen att få pengar någonstans ifrån.
Så du tvingades till att pensionera dig vid 30 års ålder?
Ja.
Och du får inte jobba fast du vill.
Ja.
Kommer jag se dig igen om ett år?
Nej. Det kommer du inte göra. Om inte månen ramlar ner, men nej. Det kommer du inte göra.
Du har lyssnat på Nattluft. Dagens gäst var Jeanette Eriksson. Jag som gör det här programmet heter Gabriella Lahti. Om du vill läsa den bok vi pratar om i programmet av Jeanette så heter den När jag blir stor, av Jeanette Eriksson alltså. Du kan även läsa Jeanettes blogg. Den heter nettes.bloggo.nu. Där kan man läsa mer om hennes historia. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.